Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej alla lyssnare! I dagens avsnitt samtalar jag med journalisten och författaren Henrik Brandau Jönsson. I sin nyutkomna bok Där solen aldrig går ner berättar han om Portugals kolonialhistoria och besöker flera av de forna kolonierna. Med de sju dödssynderna som relief utforskar Brandau Jönsson det tidigare globala imperiet och upptäcker att Portugal gjort världen till en syndigare plats. Hur har Mosambik blivit vällustens land med en frodande sexturism? Varför frossas det i mat och droger på Goa? Och varför är det vanligt i Brasilien att lättjefullt anlita någon från underklassen för att utföra minsta hushållsarbete? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi börjar vill jag tacka er som recenserat podden i Apples podcaster-app. Jag har ju efterfrågat det i tidigare avsnitt och ni har hörsammat mina önskemål. Jag vill läsa upp en recension som är skriven av en Rita Babuska som skriver: bra ämnen och relevanta frågor som diskuteras. En bra samhällsorienterare för nybörjare som vill lära sig mer. Varje avsnitt lämnar utrymme för egna reflektioner samt väcker frågor och tankar. Ett fantastiskt sätt att få igång hjärnan. Mycket bra podd helt enkelt. Så tack för de fina orden och till er andra som också skrivit. Sen vill jag rikta ett stort tack till Kristina Billow på förlaget Natur och Kultur som föreslagit dagens gäst och skickade hans bok till mig. Nu sätter vi igång samtalet. Välkommen Henrik Brandau Jönsson till Bildningskomplexet.
Tack ska du ha.
Jag har här i min hand din ganska nyutkomna bok Där solen aldrig går ner med undertiteln Hur världens mest sorgsna land gjorde världen syndigare. Och det är ju en bok om Portugals kolonialhistoria och du har gjort några besök i de forna kolonierna runt om i världen. Du har valt att presentera de här olika kolonierna utifrån de sju dödssynderna. Så att varje plats får representera en dödssynd. Kan du berätta lite grann om det upplägget?
Ja, alltså det var något som kom till mig under bokens gång. Jag satt med förläggaren i Stockholm här och vi hade liksom inte riktigt hittat hur vi skulle presentera boken. Och jag berättade då för honom att jag vill skriva om synden för att överallt där portugisen reste så blev det syndigare. Det var lite som när svenskarna åker utomlands så blev det liksom lajbans. Portugisen var samma sak. Liksom. Söder om Madeira så blir det roligt. Och överallt liksom, där portugiserna slag sig ner så har det blivit sprit, spel och sex. Och då tänkte jag, det är liksom spännande, men det kan man inte döpa en bok till sprit, spel och sex i lusofona världen. Men då sa förläggaren så här, nej men ska vi inte dela in det efter de sju dödssynderna? Och då tänkte jag att det är typiskt en förläggare som ska liksom paketera allting enkelt för läsaren. Men jag kände direkt att, ja men herregud, Macau är ju girighet och Goa är ju frosseri och Brasilien är lättja. Så jag fick ganska snabbt in dem och då kände jag att det här funkar.
Mm. Ja, det gjorde ju helt klart boken väldigt lättläst och rolig och den här insorteringen var väldigt träffande. Du argumenterar ju väl för varför det är så. Vi kommer komma in på det, vi kommer göra några nedslag i en del av platserna. Men först, skulle du kunna guida oss lite grann kring hur Portugal blev en kolonialmakt till att börja med?
Ja, alltså Portugal hade lite flyt, för det var ju så när i Rom, påven bestämde sig för att nej, nu måste alla i Venedig vara kristna. Det går inte längre att hålla på. Och då var ju liksom Venedig världens rikaste stad. Och då började ju folk sticka från, alltså judarna stack från Venedig. Och folk liksom vandrade ända bort till Lissabon. Så i slutet på 1400-talet så var det väldigt många judar, väldigt många araber, så folk som inte kände sig hemma i resten av Europa. Och då 1492 när kungen i Kastilien, då, så Spanien, bestämde sig för att nej, nu ska judarna bort. Då stack judarna till Lissabon. Och det gjorde, och det var ju kartritare, det var ju vetenskapsmän, det var bankirer, det var liksom folk med kunskap. Och redan då så hade liksom Henrik Sjöfaren börjat rita kartor, så det fanns liksom lite kunskap och så kom det in lite pengar. Och det gjorde de att portugiser kunde börja åka ner för längs med afrikanska kusten. Och då var de först ute, för då ingen annan hade kommit så långt. Och det var på den vägen som de då kunde upptäcka vägen till, sjövägen till Indien. För hela grejen var ju att man ville ju bryta venezianernas monopol. De var ju svinrika, de sålde ju allt. Du kunde inte köpa en silvergaffel i Europa utan att snacka med Venedig. Men resten av Europa ville ju också hitta den vägen, sidenvägen och så här. Och det lättaste för portugiserna var ju att hitta den sjövägen.
Mm. Och det gör man då, det är Vasco da Gama,
ja,
som hittar sjövägen, och den går... Under Afrika?
Ja, precis. Ja. Södra Afrika, kommer upp i Mozambik, upp till Mombasa då, i Kenya, som var portugisisk. Och därifrån åkte de då över till Indien när det inte var monsunvindar.
Mm. Skulle du säga att Portugal skiljer sig på något sätt från de andra ländernas sätt att kolonisera? Finns det någonting som utmärker Portugal?
Ja, alltså det som utmärker först är ju att portugiserna var först ut. Det var så ett sjöfolk som lade hamnarna under sig. Så att de koloniserade inte hela länder, utan det var längs med afrikanska östkusten. Där koloniserade de hamnarna. I Oman, i Muscat, där sätter de ett fort. Även i Persien. Så de slickade liksom kusterna och såg till så att de fick då hamnstäder. Och de kom hela vägen till Nagasaki. Så att under 100 år så var ju Nagasaki portugisiskt. Men portugiserna var ju också... De hade inte så många män, de hade inte så mycket pengar, så att de kunde inte behålla några saker. De hade inte så mycket vapen. Så jag brukar beskriva det som en fattigmanskolonialism. Att man erövrade en hamn, slöt avtal då med överklassen, och sen sökte man gifta sig in. Och det var ju skillnad, för britterna gifte sig inte, utan de kom ju med ibland med sina kvinnor. Men portugiserna gifte sig in, och oftast in i överklassen. Och det gjorde då att de kunde behålla makten.
Ja, de gifte sig med lokalbefolkningen.
Precis, de gifte sig med lokalbefolkningen, skapade de här banden. Så då behövdes det inte så mycket pengar som britterna behövde för att skapa sitt välde.
Mm, okej. Låt oss då göra ett nedslag i ett par av de här platserna. Första kolonin som blir officiell koloni är Goa.
Mm.
Kan du berätta, du har också valt att inordna Goa under frosseri. Så börja gärna med att berätta lite grann om Goa. Vad är det för plats när Portugal lägger det under sig?
Ja, alltså det var ju... Indien var ju det rika. Alltså där fanns kryddorna, där fanns tygerna och sånt där. Och då försökte ju Vasco da Gama komma till Calicut. Men där blev de ju bortkörda. Och då seglade de längs upp för Malabarkusten och kom då till Goa. Och Goa var också arabiskt. Det var ju arabiska handelsmän. De ville inte ha med portugiserna att göra. Men portugiserna lyckades sluta ett avtal med hinduerna, överklassen där, och etablerade sig. Och det är liksom redan, alltså det är 1500-talet så. Och sen gifte de sig in med brahminerna som kunde behålla makten där. Och sen stannade de kvar i 450 år. Och det speciella där, det var ju att det fanns ju inte guld i Goa. Det fanns ju inte fanns ju ingenting att utvinna. Utan portugiserna, de satt på verandan och lagade mat och drack drinkar och hade det gott. Och där började då den här, liksom, vad vi kallar idag för det indo-portugisiska, att man blandade den portugisiska husmanskosten så att med det indiska. Så att då en rätt som vi är vana vid, en indisk rätt som heter vindaloo, det kommer från Vinha de Alhos, som är en portugisisk rätt. Bara att när den rätten kom till Goa så blev det lite mer mynta, det blev lite mer piripiri, kryddor. Och då blev det ju frosserit i maten. Man skulle äta och äta. Och sen då när hippisarna kom loss på hippie trail då på 1960-talet, då stack ju de till Kashmir i norra Indien. Och så på sommaren, eller när det blir kallt där uppe, så ville de ner till stränderna. Och det kryllar ju över stränder i Indien. Men de valde Goa för att Goa, det var det renaste. Det var liksom ingen koskit på gatorna. Det var ju europeiskt, för portugiserna hade varit där 450 år. Så det blev liksom, för hippisarna så blev det en liten India light. Tjejer kunde gå klädda i byxor och behövde inte ha några särkar på sig och sånt där. Så att det gjorde liksom att hippisarna trivdes där. Och där kom också frosseriet sen, för sen blev det ju mycket droger i Goa. Så att det här med frosseriet i Goa, det är maten, äta mycket, dricka mycket, vin, sprit. Det kan du inte göra resten av Indien, men du kan göra det i Goa. Drogerna, nu är det ju liksom teknofester. Det är ju liksom kutym att israeler som har gjort militärtjänsten, de sticker till Goa för att få bort det här liksom hemska kriget och sin hjärna. Och då blir det mycket droger och fullmånefester. Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Och på vilket sätt skulle du säga att portugiserna har bidragit till droger och alkohol? Fanns det i dem på något sätt när de kom dit? Att man, ja men, berusningsdrycken, njutningsmedel och sånt där. Var det en del av det portugisiska när de kom till Goa?
Ja, alltså man kan ju säga att portugisen är levnadsglad. Väldigt levnadsglad. Och i och med att det inte fanns liksom guld att utvinna, utan nej, nu håller vi detta territoriet här, och det gör vi genom att sitta på verandan och dricka en drink. Så att den stämningen fanns där med alkohol. Alltså jag menar, i Portugal tillverkar man ju vin. Vi är en av de första vintillverkarna i Europa. Så det var ju liksom drogen. Sen då när väl hippie vågen kom, då hade ju Portugal tvingats lämna Goa. Portugal lämnade Goa 1961, och hippievågen var väl egentligen pikad över 68. Så att drogerna kan man ju inte riktigt skylla på portugiserna, men samtidigt så var det så att befolkningen där var väldigt liberal. Så det var liksom ingen som, oh, sluta släkt den jointen där, utan folk fick vara där och röka maja och så.
Mm. Och hur mycket skulle du säga att man märker och ser det portugisiska i Goa idag?
Ja, alltså om du hänger på stränderna, alltså de här turistorterna och sånt där, då lägger du inte så mycket märke till det. Det är väl bara när du frågar vad folk heter, så heter de Fernandes, Costa, Silva i efternamn. Men du kan liksom inte riktigt se det. Men om du då åker in till Panjim, huvudstaden i Goa, då är det liksom portugiska kolonialhotell. Det är en hel stadsdel bara med portugisisk bebyggelse. Kyrkor, vitkalkade barockkyrkor, oerhört snygga. Där är det väldigt, väldigt påtagligt.
Mm. Kan du berätta lite grann hur det gick till när Portugal blev av med Goa?
Ja, alltså då hade ju britterna fått lämna 1947, och det var utan våld. Utan var liksom, nej, nu får ni sticka. Och britterna förstod det. Ja, nu drar vi. Portugiserna ville inte lämna, för att de hade varit där i Goa innan Indien blev en stat. Så de såg inte det, så att de såg det som en del av Portugal. Och det var ju António Salazar, diktatorn då, som hade styrt Portugal sedan 1930-talet. Och han såg det som sin lilla pärla. Han ville inte släppa det. Så att indierna var på och de försökte liksom, ni stick nu. Nej, portugiserna mötte med vapen. Alltså när indierna försökte ta sig in. Och till slut så blev det ju så att Indien fick ställa upp med alltså riktigt artilleri, alltså hela sin armé, med hangarfartyg, flygvapen, allting, och jaga ut portugiserna. Och det var ju julen 1961, och då var det ju så att det var ju bara 4000 portugisiska soldater, för de flesta var ju i Angola, för då hade liksom självständighetskrig börjat i Angola, så att det var ju väldigt, väldigt enkelt. Det gick ju på 1-2 dagar, och till slut så förstod ju Portugal att nej, han generalen som var där, att nej, jag skriver under fredsavtal. Trots att Salazar hade sagt, du får inte skriva under, du ska vinna eller dö. Men han
trotsade orden.
Han trotsade orden och skrev ett fredsavtal, för att han såg att Panjim kommer bombas, alltingen kommer liksom, folk kommer dö i onödan, för det finns ju inte en chans att Portugal skulle kunna hålla Goa, även ifall Goa är väldigt litet, det är inte större än Gotland. Men då lämnade Portugal, och ja, det är den första kolonin som de förlorade.
Mm. För jag minns att du också skriver att då ville den indiska regeringen inlämma Goa i Indien och göra det väldigt snabbt. Men att det, även när portugiserna hade lämnat landet, så var det fortfarande inte helt lätt, för att de var väldigt lojala mot det goanska.
Ja, för att i och med att det var liksom 450 år, så att goianerna såg inte sig som indier. De vill inte ha med indien att göra. De vill ju fortsätta att dricka rödvin och lyssna på fado. De såg sig som goianer. Så att då när indierna låste in de här portugiska soldaterna och tjänstemännen, då fick var det liksom det goianska befolkningen som kom dit med sig till dem, mediciner och mat. Det var liksom inte, de jagades inte ut. Och än idag så är det liksom så att goianerna, De älskar ju sina efternamn. De älskar kontakten till Portugal. De äter bacalhau och den här lutfisken. Och sånt där. Och sen samtidigt så finns det då en delstatsguvernör som är länkad då till Modi, då, den här liksom hindunationalismen. Så det är lite konflikt i Goa idag.
Låt oss ta oss vidare på den här. Jag ser framför mig, vet, som en film när det är ett flygplan som åker från, från plats till plats. Nu tar flygplanet oss vidare till Mosambik. Mm. Och Mosambik har du inordnat under vällusten.
Ja, Mosambik, det är ju ett av Afrikas absolut fattigaste länder. Mosambik har alltid haft otur. De har haft otur med översvämningar. De har haft inbördeskrig. Det har liksom aldrig riktigt kommit igång. Nu har de hittat naturgas och nu håller det på att bli en ekonomi. Men Mosambik, det ligger ju väldigt, väldigt nära, kloss i kloss till Sydafrika. Och Sydafrika, det var ju liksom ett, det är ju protestant och väldigt så här strikt puritanskt folk. Men de har ju ändå velat ha roligt. Och då har det blivit så att under 1900-talet att sydafrikaner, framförallt en vit men även svarta, har sökt sig till Maputo, huvudstaden i Mosambik. För där är det roligare. Där kan man dansa, där kan man spela, det finns kasinon. Det är förbjudet med kasinon i Sydafrika. Vita och svarta kan umgås utan problem. Så att Maputo har blivit lite, vad ska jag säga, sydafrikanernas lekstuga. Alltså deras Mallorca, dit de åker. Och hela kusten, det är Indiska oceanen, så det är helt fantastiska stränder och surfare tar sig dit och sånt där. Så att det är samtidigt som det är ett fattigt land, så det är ett väldigt fint land, väldigt vackert. Och jag gillar ju också maten där, för att det, liksom, det är många indier som bor där, många från Goa som, och även från Gujarat i nordöstra Indien. Och sen är det portugiser som har dröjt sig kvar och Mosambiker och det är märker man då i den här matkulturen.
Mm. Hur blev det en portugisisk koloni?
Ja, det blev ju för att det var ju där Vasco da Gama provianterade innan han skulle då åka över till Indien. Så att då la han till där i Njambani och fick då mat och husrum och en kvinna för natten. Så han döpte det här folket då till Boachenchi, alltså det schyssta folket. Så redan liksom vällusten började redan med Vasco da Gama. Och sen fanns det liksom inga råvaror heller i Mosambik att ta, så att Mosambik blev inte liksom en koloni förrän i slutet på 1800-talet när portugiserna kom på att nej, men här ska vi ju plantera bomull. Mosambik ska bli ett stort bomullsfält, och det är ju därför Portugal senare blev liksom en textilexportör, en textilfabrikör, för att bomullen var ju gratis och arbetskraften, det var ju tvångsarbete, så de använde Mosambik till att odla bomull.
Mm. Det som slog mig, det är väldigt beklämmande när man läser din bok kring Mosambik och hur väldigt sexualiserat det har blivit. Man känner igen de här bilderna från även Gambia och Ghana med kvinnor som kommer, och att det är en stor sexturism kring att få en yngre svart man som man föreställer sig att man inte har köpt, men man har gjort det genom att betala restaurangbesök och drinkar och sådär, eller hur?
Ja, alltså om vi tittar liksom i Gambia så handlar det är ju det är mycket brittiskor, svenskar, och det är ju oftast damer i 60-årsåldern som åker till Gambia. Mosambik är helt annorlunda, det är backpackers, det är 30-åriga tjejer och 40-åriga tjejer, och det är inte några sexköpare, de har liksom inte köpt sex tidigare, men de kommer till Mosambik och de blir ju charmerade av de här fina stränderna. Och så finns det de, vad man kallar för beach boys, killar som hänger på stranden. Och uppvaktar de här tjejerna. Och deras plan är ju då att få tjejerna kära i dem. Och sen bli försörjda. Så att när den här semesterromansen tagit slut så, ja, då är det, säger killarna att ja, min mamma har blivit dålig. Hon har åkt in på ett sjukhus. Skulle du, Eva, kunna skicka mig lite pengar. Jag saknar dig så mycket. Det var så trevligt våra veckor här. Och om den här beachboyen har tre såna här relationer så är han försörjd. Då har han en tyska, en holländska, en svenska. Det är en, ja, lite oskyldig sexturism, men ändå väldigt, väldigt beräknande.
Mm. Och hur skulle du säga att Portugal har bidragit till just det här att det har blivit sexuella kontakter?
Ja, det var ju att alltså då när man byggde Maputo, som på den tiden heter Lourenço Marques, den kom igång 1890. Och då var det ju portugisiska bönder man skickade dit, oftast illiterata, fattiga portugiser. Och de kom ju inte med kvinnor, utan det var liksom män i 18-årsåldern, 20-årsåldern, nybyggare. Och de fick ju då inte umgås riktigt, alltså man bodde i huvudstaden så var det liksom mer eller mindre stängsel. Men de hoppade över stängseln på kvällarna och sprang in i kåkstäderna och hade då sex med mosambikiska kvinnor. Och där föddes då mulatterna som inte var så vanligt tidigare att vita och svarta blandades. Så att där satte ju portugiserna vällusten. De började då att erövra den lokala befolkningen.
Och var det här någonting som var okej av kolonialmakten? Såg de mellan fingrarna att svart och vita hade relationer, eller var det helt enkelt tillåtet?
Ja, alltså de såg mellan fingrarna. Det var väl egentligen inte på pappret. På pappret var det kanske förbjudet. Men alla portugiser sa, ja men det väl står, det är ju vackra kvinnor och sånt här. Va? Så att man tillät det att ske. Och sen var det också så att de barn som föddes som blev då mulatter, de kunde bli portugiser. Och om de klädde sig i skor, långbyxor, skjorta och åt med kniv och gaffel. Och sånt var ju omöjligt i det brittiska imperiet. Du kunde liksom inte, i Kenya kunde du ju inte, om någon hade sex med en svart kvinna, att barnet blev britt. Det var väldigt, väldigt svårt. Men just i Mosambik så funkade det.
Mm, okej. Okay. Du har en utläggning där också som jag vill höra om jag har förstått rätt. Men att just det som du var inne på tidigare lite grann också, att i Sydafrika så var det protestantiskt, var väl snarare nästan kalvinistiskt.
Kalvinistiskt.
Ja, superstrikt. Och man gick upp, man mjölkade korna klockan 5 på morgonen och sen läste man sina böner och la sig tidigt och så såg dagarna ut. Men att fanns det någonting som katolicismen förde med sig som gjorde det annorlunda? Det är kanske inte den bild folk har av katoliker, att de skulle vara lössläppta eller ligga runt. Men finns det någonting i de olika grenarna av kristendomen här som har gjort att Mosambik har blivit som det har blivit?
Absolut. Man kan alltså jämföra med hur det blev i Amerika. Nordamerika blev ju mer eller mindre protestantiskt. Sydamerika katoliker. Och där har vi liksom skillnaden också mellan liksom USA som arbetar mycket och i Sydamerika lite lugnare. I Sydafrika då och Mosambik blev det samma sak, att vad är det här kalvinistiska Sydafrika? Men det katolicismen, det var lite lugnare. Det var liksom, aha, du har felat, du har varit med en kvinna, du är inte gift med henne, hon är svart. Men du kan ju gå in här i kyrkan och be om förlåtelse. Det fanns liksom alltid ett litet utrymme för misstag. Och det utnyttjade ju portugiserna, de här misstagen. Nej, men jag gjorde så, man får inte göra så, men det är ganska mysigt. Va? Vilket är helt otänkbart det liksom i brittiska Afrika. Där.
Mm. Och hur mycket märker vi av Portugal i Mosambik idag då?
Ja, det är väldigt många portugiska restauranger. Många portugiser som bor där under eurokrisen i Portugal 2008. För det är tiotusentals portugiser som åkte till Mosambik för att bygga hus, bygga fastigheter och sånt där. Så det är väldigt påtagligt. Även längs med kusten finns det portugiser då som har hus och sånt där. Så att även ifall portugiserna var också hemska i Mosambik, så älskar portugiserna att åka dit på semester.
Mm. Du hade själv ett möte där med en yngre kvinna som du träffade på en buss.
Yeah.
Där det blev liksom en sexuell laddning. Och jag säger inte att det var det från ditt håll, men det var uppenbarligen det från hennes sida på något vänster. Yeah. Vill du berätta den historien? Vad var det som hände där?
Ja, yeah, det var ju i Mosambik då. Och då skulle jag åka upp till Njambani då, det schyssta folkets land. Där mest gästfria, där Vasco da Gama först lade till. Och jag ville åka buss för att då åker man liksom med lokalbefolkningen. Jag var den enda vita på bussen. Och den här bussen skulle ju gå liksom 5 på morgonen. Vi lämnade ju först liksom vid 9 på morgonen. Vi bara stod där bara en tomgång. Jag var vansinnig. Och bussen blev jättefull. Och jag har ju långa ben. Så att jag ville egentligen ha 2 säten för mig själv. Men det blev inte så. Utan där helt plötsligt så var det en kvinna, ganska bredhöftad, som klämde sig in där, så jag satt liksom på sån här liten bit där. Men jag bara tänkte, ja, jag får ta detta här, då blir det 7 timmar i denna bussen, då kommer vi trångt och sånt här. Men hon var så oerhört trevlig och liksom, vi pratade om den här Marabenta-musiken som spelades och hon översatte titlarna till mig och så. Sen helt plötsligt la hon armen om mig. Jag tänkte, okej, det är trångt på bussen, hon måste liksom få utrymme här. Sen helt plötsligt satte hon liksom handen på mitt lår. Jag tänkte liksom, vad är detta liksom? Så att jag tänkte, jaha, okej. Så jag bara satt där liksom. Och sen såg jag att hon lutade sig tillbaka och somnade. Hon ville antagligen bara känna lite trygghet, närhet, någonting. Och det kändes liksom väldigt sådär, wow, jag är på väg till välostens eller det schyssta folkets land. Hon är på väg dit och hon kommer därför. Nu får jag liksom en hand på låret. Vad är detta? Så, va? Så det var lite oväntat. Mm.
Du spekulerar sen kring om det var en viss typ av kvinna som vill träffa en västerlänning och få restaurangbesök och dyra väskor och så här, sexuellt utbyte.
Precis, för jag blev lite överraskad av den där händelsen. Så jag pratade med folk och sen så hade jag bokat en intervju i Maputo med en kvinnorättsaktivist och feminist. Så jag tog upp det med henne efter intervjun, liksom rent personligt. Så där frågade jag, men vad är det vanligt sker sånt där? Och då frågade hon direkt, ja, hur såg hon ut? Hur var hennes hår? Hur var hennes naglar? Hon var ju rätt sådär påkostade naglar och inflätat hår och sånt där. Och sånt, ja, det kan vara en maranza. Jaha, vad är det? Ja, det är typ en gold digger. Så det kan ha varit så att jag är vit och hon vill bli kompis med mig för att kanske har jag pengar. Det kan ha varit någon sån där kontaktsökande.
Låt oss också dyka ner lite grann i Angola.
Mm.
För det tycker jag är väldigt fascinerande i din bok. De har du insorterat under vrede.
Ja. Angola är ett väldigt annorlunda afrikanskt land. Angola har ju aldrig riktigt ansett sig vara afrikanskt. Angola har alltid liksom tittat ut över haven. Alltså de har liksom ingen förbindelse med Kongo eller med Namibia eller alltså sina grannländer, utan de tittar ut över havet. Och sen hade ju Angola det landet som är mest krigsdrabbat i Afrika. Det var liksom först då 13 års kolonialkrig och sen ett 27-årigt inbördeskrig. Ett av de värsta, ja, det värsta inbördeskriget i Afrika. Där man då hade liksom USA och Israel och Sydafrika på ena kanten och Sovjet och Kuba på andra. Det var liksom ett proxy, riktigt proxykrig. Och vad slogs man om? Jo, det var i diamanterna och oljan. Angola är ju Afrikas tredje största ekonomi och det är ju oljan som står för det. Förutom Nigeria är ju Angola det som har mest olja. Och det har ju skapat en vrede i det här landet. De har söndrats och bombats och dött. Och det gör att Angola idag, de är så arga för att det så hade de då portugiserna som snodde, tog alla diamanterna och lämnade lite kvar. Och sen är det då att den angolanska eliten som man på ett sätt kan säga har ockuperat Angola. Alltså MPLA-partiet, gamla marxister och UNITA, de har slutit en slags pakt. Så att UNITA snor diamanterna, MPLA snor oljan och ingenting blir över till angolanerna. Och det skapar en oerhörd vrede att du bara säger att herregud, titta så rika folk är. Alltså den här oljeeliten och sen resten av befolkningen, kanske 95%, har ingenting alls. Och det är ju liksom, man blir arg när man kommer till Luanda och ser detta.
Mm, och det som förvånade mig som du skriver om, det är att det finns egentligen bara två klasser. De extremt rika och de som inte har någonting alls.
Ja.
Vilket har gjort att det är världens, som jag förstår, Luanda är världens dyraste huvudstad.
Ja.
En pizza som du skriver kostar 500 kronor där.
Ja.
För att det är till för de som har pengar. Och de som inte har pengar, de äter inte ute.
Nej, visst. Alltså, valutan har ju drabbats av det man kallar för holländska sjukan. Att valutan är knuten till en råvara, oljan. Så att det bara, priserna bara trissas upp. Så första gången jag var där, jag hade inte råd att bo på hotell. Utan jag fick bo i en favela, en Moseki. Alltså ett sju, inte sju, men alltså en kåkstad. Jag hade inte råd att åka taxi. Det kunde ju kosta liksom 1000 spänn. Minsta lilla resa. Så att jag fick åka de här Kadungeros, en kombibil liksom, var den enda som åkte med de här bilarna. Så att det, och fick laga all mat själv. Så det är liksom sjukt att det är så oerhört dyrt att till och med jag som ändå har liksom en hyfsad lön, jag kan inte ha det bra där liksom.
Nej. Och den här vreden, du beskriver ju den och kommer till uttryck hos civilbefolkningen. Vill du berätta lite om den vreden?
Ja, det är ju vrede och misstrohet. Va? För att landet blev då delat mellan tre, alltså efter inbördeskriget har man fått iväg portugiserna, så delades ju, var det ju tre fronter som stred. Och till slut blev det då två fronter, MPLA och UNITA. Och det här med UNITA, man visste ju aldrig vad de var, så att man var inte säker på vem som var ens granne. Så att man är väldigt misstrogen, och MPLA då, för att de ska kunna, de håller ju Angola än idag, då man kan mer eller mindre beskriva det som en diktatur. Alltså de har val, men det är inte så mycket demokrati. Och de gör då allting för att folk inte ska protestera och gå hårt åt människorättsaktivister. Och det gör också att MPLA, de är liksom misstrogna mot alla, nästan som Stasi. Så att det finns liksom en vrede mot dem och en vrede inom MPLA mot befolkningen. Så att Det är inte så mysigt land Angola, man jämför till med Mozambique som är helt fantastiskt, utan det blev först egentligen på kvällen som det blev mysigt i Angola för att musiken är så oerhört bra. Alltså angolansk musik är kanske det bästa i Afrika. Alltså angolansk soul från 70-talet som är väldigt influerad av de här kubanska soldaterna, karibisk musik som skapar lite som ett Latin Africa. Det är jättebra. Så det finns liksom en soft sådär på kvällen, men på dagen så är det arga blickar.
Mm. Och på vilket sätt skulle du säga att portugiserna haft med den här vreden att göra?
Ja, de utnyttjade Angola och snodde diamanter. De skapade ju ett välde i nordöstra hörnet av Angola som blev en apartheidstat. Lika våldsam nästan som i Kongo, belgiska Kongo. Där de vita bodde inne i stan och där var det swimmingpooler och biografer och där var det modernt. Och sen så bodde då de som var assimilerade, alltså svarta som gick klädda i västerländska kläder, och sen längst bort från stan bodde svarta barfota i hyddor. Så de snodde ju rikedomen från diamanterna.
Mm. Men jag vet att du tar upp det också kring Angola, att under krisen i Portugal 2008, den ekonomiska krisen, att det var den första före detta kolonialmakten som där man flydde till de forna kolonierna.
Ja.
Man behövde komma dit och söka arbete och få hjälp där. Kan du kommentera det lite grann?
Ja, visst, och det är det som jag tycker så är spännande med den lusofona världen. För att vi ser på det brittiska imperiet, på det franska och det spanska. Där har ju liksom alltid varit Madrid, London, Paris har varit naven. Lissabon är ju inte så. Lissabon, det är, alltså Portugal är ju ett fattigt land. Brasilien kan ju köpa upp Portugal imorgon. Angola kan göra det också. Och det var ju så att när de fick den här eurokrisen och blev fattiga, då var de tvungna att söka jobb i sina forna kolonier.
Mm.
Och det roliga var då att de blev liksom inte då chefer på de här byggen, det var arkitekter och ingenjörer, utan de blev liksom anställda av angolaner. Så att den vita portugisen blev liksom underställd den svarta angolanen och fick liksom jobba och nej men plocka upp det där, gör det där och så. Men de fanns i det för att de fick betalt. Och det är ju enda gången i kolonialhistorien som det är inträffat. Ja, men det finns ju ingen britt, om det nu blir kris i nästa år på grund av Brexit, som säger nej nu ger jag upp England och sticker till Kenya.
Mm.
Den finns ju inte riktigt.
Nej. Och det är en viss upprättelse för de här tidigare koloniala, de som blev utsatta för kolonialismen. Nu den forna härskaren kommer och behöver oss nu och jobbar för oss.
Ja, ja visst. Ja. Visst. Och du kan ju se det på lyxrestaurangerna i Luanda. Där sitter de svarta och liksom... Och det kan ju ibland vara liksom portugisiska servitörer. Du kan ge mig en din. Skärp till det. Alltså, de är liksom, kan ju styra över portugiserna. Och det är, du ser ju inte en indier som styr över en britt på det sättet.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Okej, så låt oss ta flygplanet över Atlanten till Brasilien, den plats där du har bott sedan 20 år tillbaka.
Ja, snart 20 år tillbaka.
Ja, och där Brasilien har du insorterat under lättja.
Ja.
Hur kommer det sig?
Ja, det är väldigt provokativt att säga lättja, för jag menar Brasilien är världens femte största land, stor ekonomi. Det är ju klart att man arbetar hårt i Brasilien. Men jag har ju utgått från Rio de Janeiro och från slavhandeln. Och det är ju så att på 1800-talet så bodde det nästan fler svarta än vita i Rio. Och det gjorde att den vita mannen, ja, jobbade inte, utan det var alltid någon svart som var slav, som fixade, byggde huset, lade taket, passade barnen, lagade maten, klippte gräset. Och den idén, den kulturen har stannat kvar. Så att vi har liksom regenererat, det bor 12 miljoner människor, men om vi då tittar på Zona Sul som är liksom det kända Rio, alltså då med Copacabana, Ipanema och sånt där, där är det väldigt, väldigt vanligt med hembiträde. Så att den vita klassen fortsätter att ha de här hembiträdena, och de jagar en statlig anställning, för har du en statlig anställning i Brasilien så tjänar du över 60% mer än privatanställd, och kraven på arbetsbördan, det är inte så mycket arbetsbörda, utan syns du på din arbetsplats är det ganska okej. Okay. Du behöver inte jobba så hårt. Och det gör ju att den som då heter Cariocan, alltså som bor i Zona Sul, blir ganska lat. Vill vara på stranden, men vill inte liksom... om köper en möbel, vill inte skruva ihop möbeln själv. Ska anlita någon till att göra det. Ska anlita folk till allting. Ska inte göra någonting själv egentligen, utan bara liksom njuta. Och där har vi då lättjan.
Mm. Du beskriver till och med att du sätter upp en tavla hemma i lägenheten och du använder en borr, och sen är det en granne som knackar på och frågar vad håller du på med? Och du säger jag sätter upp en tavla, men varför anlitar du inte någon som kan göra det åt dig?
Ja, visst, hon fnös. Ja. Typiskt europé. Ja. Liksom, ska göra allting själv. Mm. Och den inställningen finns, att man... För att, underklassen är så billig att anlita, så att man ska anlita dem. Sen finns det ju de som döljer då sin rasism eller annat, i att ja, men vi ger dem fattiga arbete. Men de hjälper ju inte heller fattiga att komma upp ur samhället. Jag menar, det finns ju liksom, slaveriarvet är ju väldigt, väldigt starkt, men det har inte riktigt lyfts ännu.
Visst var det så att det var miljontals slavar från primärt Angola, va, som ja. Förrörde. Jag vill minnas att du skrev, var det 5 miljoner?
5 miljoner.
Ja, 5 miljoner slavar som fördes över från Angola. Från vilken tidsperiod till vilken tidsperiod?
Ja, alltså det var ju från början. Alltså när portugiserna kom till Brasilien så fick de inte urfolken att arbeta. För att urfolken förstod inte liksom, varför ska vi arbeta åt det gratis. Liksom. Och då började portugiserna säga att det är brasilianer, de är lata, de vill inte arbeta. Men de behövde ju arbetskraft till guldgruvorna. Och då hade de varit i Angola, så började de kidnappa angolaner och skeppa över till Rio, och det är ju närmsta vägen från Afrika till Amerika. Så det blir en väldigt sådär, vad ska jag säga, lukrativ verksamhet. För att det tog väl kanske 30 dagar någonting för ett skepp att ta sig från Luanda då i Angola till Rio, medan till USA det tog liksom flera månader. Så att Brasilien blev då den största slavkolonin med 5 miljoner slavar. Medan då USA fick 400 000, alltså en väldigt liten del av kidnappade afrikaner som köptes. Sen var det ju många som blev med barn, och så det ökade ganska kraftigt. Men vad jag skriver i den här boken är att hur stort, vilken impact det var liksom, att så många angolaner hamnade i Brasilien. Så att i vissa delstater så var det ju 90% svarta, 10% vita. Mm. Så helt tokigt.
Ja, och sen att som du beskriver att i USA så var det viktigt att hålla sina slavar vid liv. Mm. Därför att det var för kostsamt att hämta hem nya. Det var viktigt att hålla dem vid liv, men att få dem att föda barn så att man kunde liksom ta vara på arbetskraften. Men från Angola till Brasilien var billigare att helt enkelt låta sina slavar dö och hämta hem nya.
Ja visst. Det finns ju en myt i Brasilien att liksom slavarna hade hemskt i USA och jäkla amerikaner, och de piskade och hade sig. Och jag tror även att vi svenskar har liksom fått en bild av det. Medan i Brasilien, där var det mjukare, de dansade samba och capoeira och sånt. Det var inte alls mjukare, det var hårdare. För att de portugisiska slavhandlarna, eller brasilianerna då i Brasilien, de körde slut på slaven. För det var liksom billigare att få slaven att bara liksom ut på sockerrörsfälten, slakta ner men hugga av sockerrören, och sen så, ja, han dog, ja då köper vi en ny. Mm. För att det var så billigt, så det var hemsk inställning.
Mm. Och som jag förstår på dig också, så har man till skillnad från USA inte heller gjort upp med sin historia. Mm. slavhistorien överhuvudtaget. Du hade en väldigt intressant tabell som var tagen från någon sociolog där de pratade om att första fasen är förnekelse och sista fasen är upprättelse. Mm. Och att amerikanerna, de är vid upprättelse. Black Lives Matter-rörelsen och allt det som försiggår i USA nu är ju i alla fall att försöka synliggöra och försöka på något sätt ge upprättelse till det man gjorde. Men att i Brasilien så förekommer det, där är man fortfarande på förnekelse.
Ja, man är fortfarande på det första stadiet, förnekelsen, att man inte riktigt vill erkänna det. Och det nu presidenten Jair Bolsonaro, han har ju till och med försökt att säga att ja, men afrikanerna fick det ju bättre här. Försökt att få det att låta som att det var ekonomiska flyktingar som de själva ville ta sig till Brasilien. Och sagt att nej, portugiserna var inte delaktiga, de köpte slavarna som stod på stranden, de var liksom inte delaktiga i kidnappningen. Brasilien har inte haft den här medvetanderörelsen, den här medborgarrättsrörelsen som man hade ju som Martin Luther King på 60-talet. Så att svarta i Brasilien, även om svarta och bruna i Brasilien utgör 56%, de har inte fått sin upprättelse, de har inte kommit. Alltså, det är här Grada Quilomba, brasilianska författare och psykologer som delar in här i trappan på 5. Det är liksom förnekelse, skam, skuld, accepterande och sen då erkännande och sen upprättelse. Och på hela den trappan där stampar Brasilien kvar på första steget.
Och när de skulle bygga OS, skriver du, så hittade man en... Du använder ordet, jag förstår verkligen hur brutalt det är. En soptipp där man hade dumpat svarta slavar som eller man skulle bygga något monument i OS eller man skulle bygga någon väg.
En spårvagnslinje
så hittar man den här som inte ens var en gravplats utan det var en soptipp.
En soptipp med döda alltså slavar, kidnappade afrikaner som kommit till land, döpt på skeppet och så eller dött de närmsta dagarna och så bara slängde man dem där. Och där fanns ju kyrkor, man kunde liksom ha haft en begraven i någonting. Nej, det blev soptippen.
Mm. Och det är utländska aktörer som har finansierat att det här har blivit en minnesplats och sånt där, eller hur? Som jag förstod, att brasilianerna själva vill inte...
Nej, alltså i början då när man hittade detta inför OS så ville ju borgmästaren, nej nu gör vi någonting ordentligt av detta här, för att de hittade liksom kajen där alla slavarna gick i land som hade döljts av en borgmästare liksom, som hade bara liksom begravt den här kajen. Så hittade man kajen. Och han renoverade den, det blev fint och UNESCO förklarade som ett världsarv. Och jämförde de med Hiroshima, med Auschwitz, att här har historien gått fel, men vi måste visa upp det. Sen så blev inte han omvald den här borgmästaren utan det blev en pingstpastor, homofobisk pingstpastor. Och han tycker inte om svarta, han vill inte liksom prata om det svarta arvet, så han slutade betala underhållet. Så det höll liksom på förfall av regn. Och då var det liksom USAs ambassad och ett kinesiskt företag som fick gå in med pengar att se till så att slavkajen inte rasar samman. Och det känns ju helt sjukt att liksom Kina, de gör ju detta för goodwill, för att kunna liksom komma in i Amazonas. USA, vad vill de ha? De vill ha Brasiliens olja. De betalar de här pengarna för en god sak, men det är ju Brasilien som ska ta hand om detta här. Mm. Det är ett brasilianskt problem.
Kan du beskriva den här lättjan då, hur den ser ut i dagligdags? Du nämner, du träffar någon författarinna som har skrivit en bok, How to Become Carioca, alltså en Rio-bo, Easy Steps eller något sånt där, eller hur?
Ja, precis.
Hur tar sig den här lättjan uttryck idag?
Ja, det är ju så att Brasilien är ju 211 miljoner människor, så att när någon brassa har blivit rik någon annanstans så sticker hon eller han till Rio. Och det är många familjer som lever på arv. Alltså de har haft någon verksamhet i en annan del av Brasilien som har fungerat väldigt bra. Ja, så flyttar döttrarna dit och lever på pappa och mammas pengar. Så att idealbilden är att ner på gymmet, se till så man tränar lite och så kroppen är fin. Och så ner på stranden. Och så det här med klockan är inte heller så viktigt. Utan liksom, vi ses efter 4. Det är efter 4, det kan vara klockan 9. Och det är liksom aldrig någon som ber om ursäkt. Men jag sa klockan 4. Det är ingen ursäkta, jag blir sen. Utan nej, man tar det lugnt, man tar det så här. Men detta är ju viktigt att säga, att detta är ju Zona Sul, alltså i de rika medelklasskvarteren, i Zona Norte, där liksom hembiträdena bor. De stiger upp klockan 5 på morgon, sätter sig på pendeltågen och åker in för att ta hand om skiten från de rika. Så att det är inte alla Rio-bor som har den här latheten i sig, utan det är de som bor i Copacabana, Ipanema, som liksom har förförts av lättjan.
Mm. Och du säger att de med politisk makt idag gärna vill säga att det är de som bor i slummen som är de lata.
Mm.
Att man har liksom kastat om retoriken där lite grann.
Precis, och Bolsonaro är ju mästare på det. Liksom att titta, de svarta gör ingenting. Det är de svarta som har byggt Brasilien. Alla vägar, alla hus, allting är svarta som har byggt.
Okej, så låt oss komma tillbaks till Portugal.
Mm.
Till den forna kolonisatören. Du kallar i titeln här världens mest sorgsna land.
Mm.
Varför är Portugal världens mest sorgsna land? Och som också inordnas under avund.
Avund, precis. Ja, ja. Det är många portugiser som är arga på mig nu. Men alltså avunden, eller ska vi börja med det sorgsna? Det var ju så då att Portugal är ett litet land. Det är 10 miljoner invånare, stort som Sverige, alltså i befolkningsmängd. Och då när man då skapa den här globala byn. Det var ju portugiser som var de skapade den första globala byn. De skulle ha folk i Östtimor, de skulle ha folk i Japan, överallt. Så det var väldigt, väldigt lite män kvar i Portugal. Och då var det så att kvinnorna, ja, hade de blivit med barn, men mannen var försvunnen. Så gick ju kvinnorna ner på kajen och liksom sjöng ut sin, liksom, kom tillbaka. Och där kom liksom fadun, som är det kanske, den portugiska bluesen, som är det kanske den mest sorgsna musiken vi har. Alltså man kan inte hindra sig för att gråta när man lyssnar på fadun. Och där har vi det sorgsna. Och det är lite inbundna, för att om du jämför Portugal med Spanien. Spanien är liksom det festliga, det är sangria, det är, man frös och räker, det är tjoho, det är flamenco. Så är det inte Portugal, utan man sitter inomhus lite och man, lite kärv och så här. Va? Jag bodde ju där 98, var då liksom, hade haft en taskig kärleksrelation i Sverige och liksom var lite så där lite melankolisk. Och då satt jag på barnen och sa att ja, men alla andra män är också melankoliska. Så att det känns väldigt så där, de är sorgsna, det är tillåtet, men han hade sorgsna tonen. Liksom. Och sen då den här med avundsjuken, det är ju att Mozambique blev mycket roligare. Brasilien blev ju jättekul. Det är ju världens mest levnadsglada land. Portugal blev det inte riktigt så roligt. Det. Så att de är lite avundsjuka på den brasilianska musiken. Portugiser älskar brasiliansk musik, men de får inte riktigt till den musiken själv. De älskar telenovelas, de här brasilianska tv-serierna. De är riktigt bra. Portugisisk filmindustri, det är kanske det minsta i Västeuropa. De gör 10 filmer om året. De får inte till det riktigt. Och Mozambique åker de gärna till semester till och Kap Verde och så. Så att där ligger liksom en avundsjuka där. Vi intervjuade en kvinna i Macau, portugisisk, och hon sa liksom, ja, varje gång jag åker tillbaka till Lissabon så ska de alltid fråga, ja, du är så rik där, va? Mm. Det är så lätt liv där i Macau, det är så lätt. Medan då stackars Portugal, den här eurokrisen liksom, hela tiden liksom var ett av Europas EUs fattigaste länder. Så att där finns en liten avundsjuka.
Mm. Hur gick det till när det blev så här, när de förlorade allt? Hur förlorade de sitt herravälde över alla de här kolonierna?
Ja, och det är ju också en sån här konstig historia, för att de inledde ju då, britterna insåg att nej, nu lämnar vi vår koloni. Och det gjorde ju inte Salazar, så att nu ska vi hålla allting. Så han tvingade ju 18-åriga värnpliktiga portugiser att åka till Guinea-Bissau, Kap Verde, Angola, Mozambique och strida.
Det här är 1970-talet?
Ja, alltså det är redan 60-talet. Ja. Alltså det började 1961, det här kolonialkriget, och höll på 13 år. Och det var ett grymt krig, minst lika grymt som Vietnam. Men det fick ingen uppmärksamhet, för det pågick samtidigt som Vietnam. Men det var ju samma sak, det var napalmbomber. De bombade, portugiser bombade hela byar. Och så här. Och så var det då ett gäng kaptener i Guinea-Bissau, portugiser, som säger, men här, vi kan inte vinna detta kriget. Det här var 1974. Det går ju inte att vinna. Vi kan ju liksom inte döda den här befolkningen. Vi borde ge oss av. Liksom. Och de här stackars portugisiska männen som får sina liv förstörda, traumatiserade. Vi måste sluta. Så att det var liksom inte någon sån här folklig uppror mot diktatorn och mot diktaturen, utan det var de här kaptenerna som gjorde en revolution som man nu kallar för Nelike-revolutionen 21 april 1974. Och det var det kaptenerna som tog tanksen, stridsvagnar, körde in till Lissabon och bara tog över allting och sa att nu är diktaturen slut. Och då var det en kvinna som delade ut blommor, nelikor då, och som satt i gevärspipen och sen soldater. Det blev en väldigt berömd bild. Därför blev det Nelike-revolutionen. Så att hade inte de här kaptenerna tagit det här beslutet, då hade diktaturen fortsatt.
Okej, så när blev man av med den sista kolonin? Vilket år var det?
1999.
1999 blir Portugal av med den sista kolonin.
Ja, Macau.
Macau, och det ligger utanför Kina.
Ja, ligger utanför Hongkong, 45 minuter med snabbbåt. Och det är till och med nu, alltså, nu har de byggt en bro. Så nu kan man liksom köra bil från Hongkong till Macau.
Mm. Och när det var ett faktum att nu hade man inte längre några kolonier, är det då den här avundsjukan sätter igång? Att man börjar blicka runt och se hur de här andra platserna har i vissa fall då även kört om?
Ja, alltså jag tror men avundsjukan har ju funnits tidigare. Alltså det är ju ett drag i den portugisiska, det är nästan nationalkaraktär. Man alltid tittar på Spanien. Och Spanien, de får allting till allting och vi får inte till det, så blir man avundsjuk på Spanien. Men jag tror att de är ju extra avundsjuka nu för att Macau under portugiserna, det fanns ju massor med kasinon och sånt där, men de fick ju inte riktigt rullians på det. Alltså de gick med enorma vinster. Men efter att portugiserna lämnade Macau så har ju Macau blivit världens största spelhåla. Macau omsätter idag 7 gånger mer än Las Vegas. Las Vegas är en liten filial. Så att när portugiserna stack så var det inte så mycket. Och nu har det liksom mångdubblats inkomsterna. För att det är liksom smarta amerikaner som har åkt dit och skruvat på lite sånt här. Portugiserna har inte varit tillräckligt sådär smarta företagsmässigt.
Nej. Och jag vill bara att vi berör lite mer den här avundsjukan kring brassarna. För att du beskriver att det kommer väldigt många brasilianare till Portugal varje år och bosätter sig där. Och att även bland studenter som man tänker skulle vara progressiva och liberala, där finns en bitterhet på att de tar våra studentplatser och sånt där. Kan du berätta lite grann hur relationen med storebror Brasilien ser ut?
Ja, alltså den är rätt intressant. Och det har ju blivit så här, så efter att då Dilma Rousseff, Brasiliens första kvinnliga president, avsattes, vad jag då kallar för en parlamentarisk kupp 2016, så har den efterträdande presidenten mer eller mindre släckt ner, alla stängt ner, dragit in anslaget till universiteten. Och det har liksom Bolsonaro fortsatt med, för att han menar liksom att universitet fostrar bara marxister. Så att är du forskare och smart idag, akademiker i Brasilien, då sticker du utomlands. Och många åker då till Portugal för att det är samma språk. Men då har det ju blivit så att på juristlinjen i Lissabon, där är det ju i vissa kurser 99% brassar. Så det är liksom en portugis. Och då på det här masterprogrammet så var det ett år. Och då tog brassarna, det var 28 av 29 platser. Och då blev portugiserna vansinniga. Så när de hade någon sån där studentspex så hade de någon sån där liksom, köp en sten och kasta på en brasse liksom. De var ju trötta på brassarna att ta alla platserna. Men det är ju rasism, det är ju främlingsfientlighet. Så det blir ju ramaskri och Brasilien blir ju vansinnig. Ni Portugal ska kasta sten på oss, sluta, vi kan köpa upp er imorgon liksom. Så det blir liksom konflikt mellan de här två länderna.
Mm. Jag vill bara avsluta med ett par boktips från dig.
Mm.
Utöver den här väldigt fina boken som du har skrivit, Där solen aldrig går ner, hur världens mest sorgsna land gjorde världen syndigare. Vad skulle du rekommendera folk att läsa om man vill bli klokare på det vi har pratat om idag?
Ja, alltså man kan ju läsa, det finns en brittisk historiker, nu försvann namnet, Roger Crowley heter han. Han skrev en bok som kom ut för något år sedan som heter Conquistadors. Conqueros, alltså erövrare. Det är ju en genomgång, den historiska genomgången som han går igenom. Den är ju riktigt bra. Men det är ju liksom, det är inte nutid, utan då börjar han någonstans, han skrev ju den här boken om Venedig, Fortunate City. Och sen skrev han då om fallet för Venedig och så skrev han då Conquistadores, Conquerors, erövrare. Hur Portugal skapade den första globala byn. Och den är väldigt bra att läsa. Den tar ju slut liksom, typ någon gång in på 1500-talet. Så att man får inte vara med hela vägen. Men man ser i alla fall hur Portugal kunde ta det här steget att upptäcka hela världen.
Mm. Jag tänker på en författare som jag håller väldigt kär. Som jag tänkte på när jag läste din bok. Richard Kapuscinski.
Oh.
Polska reporten som gjorde många turer i just Afrika. Han var ju i Angola under det befrielsekriget där med Portugal. Den heter En dag till att leva.
Ja.
Det var flera, jag tycker att båda era böcker har flera beröringspunkter där.
Och jag blir väldigt glad om du säger det.
Ja, absolut. Och just det här att ni båda liksom far över hela jorden snabbt och det är nedslag här och det krydder där och det är liksom man pratar med någon rolig märklig person där och det finns många likheter men där ni också djupdyker i de här frågorna.
Ja, nej men det, och jag är ju glad det här med Kapuscinski för att han var ju en av få västerländska reporter som var i Angola. De flesta var livrädda för var i Angola, de höll sig borta. Men han var där och han reste ju ända fram alltså till UNITA-fronten. Den här boken heter på engelska Another Day of Life. Mm. Och den animerades ju för några år sedan.
Ja, en fantastisk film.
En otroligt fin film. Och han visar den här kvinnan han träffar som då dödas då vid UNITA bakhåll. Mm. Alltså väldigt stark. Så att den boken jag var i, sen nu när jag var i Luanda, att han bodde på Hotel Tivoli.
Just det.
Och det finns ju kvar. Mm. Så jag gick ju in i foajén där liksom, låtsade att jag frågade liksom, vad kostar ett rum bara för att här har Kapuscinski suttit med de kubanska säkerhetsagenterna och du vet, och speglarna är kvar, det är lite sunket, det är riktigt fin miljö.
Mm. Häftigt. Jag måste verkligen tacka så jättemycket Henrik för att du tog dig tid att komma hit. Det har varit jätteintressant att lyssna på dig.
Tack, det var superkul att prata med dig Benjamin.
Du har lyssnat på Henrik Brandau Jönsson i avsnitt 17 av Bildningskomplexet. Se till att följa podden i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter på @BenjaminElfors. Där delar jag med mig av extra material i form av bilder och videoklipp bakom kulisserna och information om kommande avsnitt och gäster. Jag nås också på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Skriv gärna till mig om du har förslag på gäster och ämnen till kommande avsnitt. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.